Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
I sovrummet ligger de bägge damerna utsträckta på sängen och ser ut att sova. De har tagit av sig på överkroppen, men den ena, snyggingen, har fortfarande BH:n på sig. Cornelis Vreeswijk har tidigare under kvällen fört sina planer på amorösa eskapader på tal, men de bägge damerna har bara skrattat och bytt samtalsämne. Inte ens när han förklarar att han vill betala får han napp. Cornelis blir förbryllad. Två horor som inte vill knulla. Han sätter sig på sängkanten och börjar smeka den snyggare av dem. Och uppmuntrad av hennes halvvakna stönanden intensifierar han attackerna. Händerna flyttar sig från magen upp till brösten och därifrån ner mellan benen. Någonting varmt och stort börjar resa sig i den gapande trubadurens hand. Varje tid har sina brott, och varje brott har sin tid. På samma sätt har varje stad sina egenheter, som även avspeglats i dess kriminella historia, även om brottslighet kan sägas vara universell. Den här podcasten kommer till mångt och mycket att handla om händelser som utspelade sig i Stockholm under 1950- och 60-talen. En tid som på många sätt var olik vår egen, men på andra nästan helt identisk. Det gamla Stockholm var på väg bort. Rivningshysterin skulle för alltid plåna ut de en gång gemytliga kvarteren, som sedan de avsiktligt lämnats att förfalla skapat en misär det idag är svårt att föreställa sig mitt i centrum av Skandinaviens största stad. Samtidigt är människor väldigt lika. Vi alla tillverkar av samma material. Vi som lever nu och de som levde då. Och det är ungefär samma saker som får oss att reagera. Som gör oss glada, ledsna, upprörda eller arga. Får oss att vilja kramas eller döda. Om dina äldre arbetskamrater, föräldrar eller mor- eller farföräldrar försöker intala dig att när de var unga, då var våld på gatorna eller i hemmen okända begrepp. Eller att människor då var ärliga eller världen oskuldsfull. Tror de inte. Jag som är författare heter Petter Inedal. Producent är Emil Drugge. Det här är podcasten Glömda mord. Alla avsnitt finns på Podplay. Det är måndagskväll på numera nedlagda krogen Stockholmsbörsen. Året är 1975. Och i publiken sitter en rundlätt 37-årig trubadur som veckodagen till trots inte spottar i glaset. En sak han väldigt sällan gör för övrigt. Klockan närmar sig 1:30 på natten och måndagen har alltså redan hunnit bli tisdag. Men för Cornelis Vreeswijk har kvällen bara börjat. Han lämnar sina småborgerliga tråkmånsar till bekanta och hoppar in i en taxi. Det är inte hem han vill, utan till horkvarteren runt Brunkebergstorg. Efter en stunds planlöst kryssande får han slutligen napp på Regeringsgatan. Två kvinnor med uppenbart yrke vinkar till förbipasserande bilar och Cornelis vinkar tillbaka. Februari natten är mörk, men i gatlyktornas gula sken studerar han sitt byte. Den ena av de två nattfjärilarna är en riktig snygging. Hennes kamrat, en smula grovt byggd, men ingenting som inte kan botas med någon eller båda av de flaskor vin han har i sina kavajfickor. Bettan, titta, det är Cornelis, ropar snyggingen till sin kamrat, och till trubbadurens belåtenhet tar de bägge plats i taxin. Färden går till Norrtullsgatan 28, där Cornelis Vres fick hyra en lägenhet i andra hand av den Cornelis beundrande musikanten Björn Arab. I köket korkas vinet upp. Och de bägge damerna har dessutom med sig en flaska brännvin för att göra stämningen ännu bättre. Det enda groggvirke som finns är avslagen soda. Men klockan 2 på natten, ett stenkast från stadens slut, kan man inte vara så fin i kanten. De pratar och sjunger. Cornelis Resvik tar fram en gitarr. Och det hela liknar inte så lite det bohemiska konstnärsliv Stockholms dåtida trendkretsar desperat försöker efterapa. Vi hade det jättemysigt, skulle en av damerna berätta vid den efterföljande rättegången. Visserligen störs allsången då och då av Bettans mörka och raspiga röst, men som sagt, en försvarlig dos alkohol är en utmärkt metod att få även en grövsta pipa att låta spröd. Framåt morgonkvisten börjar Bettan gäspa och frågar försynt om det möjligen skulle gå att få sova över. Cornelis lyser upp. Visst är det okej att hon sover över. De är faktiskt mycket välkomna att låna hans säng, båda två. En uppmaning som de trötta damerna också begagnar sig av. Telefonen ringer i samma ögonblick. Det är Nils Gustafsson, en av de vänner Cornelis tidigare lämnat på Stockholmsbörsen. Och Cornelis bubblar över av upphetsning och förväntan. Jag har två damer här, viskar han konspiratoriskt. Kom hit! Nils Gustafsson slänger sig i en taxi. Men Cornelis Vresvik kan inte längre vänta. Han sliter av sig kläderna, men ersätter dem efter en stunds tvekan med en gul morgonrock. I sovrummet ligger de bägge damerna utsträckta på sängen och ser ut att sova. De har tagit av sig på överkroppen, men den ena, snyggingen, har fortfarande BH:n på sig. Cornelis Vresvik har tidigare under kvällen fört sina planer på amorösa eskapader på tal, men de bägge damerna har bara skrattat och bytt samtalsämne. Inte ens när han förklarar att han vill betala får han napp. Cornelis blir förbryllad. Två horor som inte vill knulla. Han sätter sig på sängkanten och börjar smeka den snyggare av dem.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
1975 är inget höjdarår för Cornelis Vresvik. Varken på det personliga eller musikaliska planet. För första gången på länge släpper han inga skivor alls. Och fjolårets Getinghonung hade i stort sett bara bestått av covers. Intressant nog hette en av de få egenkomponerade låtarna Den falska flickan. En titel som strax skulle visas oväntat aktuell. Han har en skatteskuld på 390 000 kronor. Ungefär 2 miljoner i dagens penningvärde. Han ligger i skilsmässa från sin andra hustru. Polisanmäler sin manager för att ha försnillat hans pengar. Samt blir själv polisanmäld inte mindre än 3 gånger. Någonting han annars har klarat sig från sedan han muckade från Norrtäljeanstalten 1967. En av dessa tre försyndelser är en händelse från 1973 som nu hunnit i kapp i det svenska rättsväsendets sakta kvarnar och ett åtal för skadegörelse. Vid 12-tiden på natten den 11 oktober 1973 är Cornelis Vreeswijk och några vänner på väg mellan krogarna Gyllene Freden och Backe Vapen. När sällskapet passerar Södra Bank och Gränd kommer en bil farande och stannar med ett ryck med kofångaren några centimeter från Cornelis Vreeswijks ben. Bilen är en Porsche 911 och chauffören, en överårig student vid namn Peter Malmgren, rusar otåligt mot honom för att skrämmas. Han har dock helt missbedömt Cornelis Vreeswijks mentalitet. Han blir inte ett dugg rädd, han blir förbannad och slår med knytnäven i motorhuven. Peter Malmgren, som har en passagerare att visa sig morsk inför, kliver ur bilen och begär med myndig stämma att få veta vad det här ska betyda. Cornelis blir rasande och rycker tag i Peter Malmgrens krage. Ska du köra på med din förbannade överklassjävel? Skriker han. Först nu går upp för Peter Malmgren att Cornelis Vreeswijk är betydligt större än han själv. Och det uppblåsta modet rinner av honom på bråkdelen av en sekund. Han hoppar in i bilen och låser dörren. Cornelis ger bilen ett par sparkar och går därifrån, medan Peter Malmgren försvinner för att hämta polis. Historien kostar Cornelis Vreeswijk en månad i fängelse och 1200 kronor, 6000 idag, i skadestånd. Ytterligare en gång trasslade till sig för den hetlevrade holländaren. Söndagen den 27 juli 1975 är det fullt av folk på Latona på Västerlånggatan 79. En krog som ännu finns kvar, men idag heter Mårten Trotsig. Vid ett stort bord längst in i lokalen sitter bland andra trubadurerna Sid Jansson, Lars Göransson och Evert Ljusberg. 1970-talet var en tid av politisk intolerans. Våld, hat och kommunism var inte bara accepterat utan även omhuldat bland tidens så kallade elit. Även Cornelis Vreeswijk hade gjort en kort sejour som medlem i VPK, det största av de dåtida svenska kommunistpartierna, men haft en smula svårt att rätta in sig i ledet i sällskapet i fråga, varför han lika snabbt hoppade av och därmed blev officiellt hatobjekt för sina tidigare partikamrater. En av dem som hetskast angripit Cornelis Vreeswijk var den numera bortglömde författaren Arvid Rundberg. Och slumpen ville att han just den här sommarkvällen skulle infinna sig på Latona. Samma slump som även såg till att Cornelis Vreeswijk och flickvännen Pia var där. Arvid Rundberg var känd för sitt mod i tidningsspalter och böcker. Men det var en helt annan sak i verkliga livet. Och efter att ha utbytt giftiga blickar med Cornelis lämnar han baren och sätter sig i den relativa säkerheten och sällskapet längre in i lokalen. Någon timme senare kommer till hans fas även Cornelis och Pia och sätter sig vid det stora ovala bordet. Och stämningen blir genast några grader kyligare. Arvid Rundberg försöker tappert ignorera Cornelis, vilket inte är någon lätt sak då denne hela tiden med tillgjord röst härmar allt han säger. Rundbergs politiska lektion får en ännu mer komisk anstrykning när Cornelis Vreeswijk byter taktik och efter varje mening frågar: vad heter det på ryska då? Styrkt av några stadiga groggar tappar Arvid Rundberg slutligen humöret. Du ska hålla käften du din feta fan som går in och ut i VPK bara för att komma i Veckorevyn, skriker han. Fel taktik visade sig. Cornelis Vreeswijk reser sig från bordet och lyfter upp stolen han sitter på, liksom för att kasta den i huvudet på den plötsligt bleka Arvid Rundberg. Evert Ljusberg och hans fru går emellan och lyckas ta tillhygget av Cornelis, som istället rycker till sig en tom ramlösa flaska och trycker upp den i ansiktet på Arvid Rundberg. Du ska passa dig, ryter Cornelis Vreeswijk till sin vid det här laget vettskrämda antagonist. Sedan släpper han flaskan och knyter handen. Allting går blixtsnabbt. Det lät smack, 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 berättar Sid Jansson vid rättegången. Cornelis Vreeswijk har gett Arvid Rundberg tre snabba knytnävslag i ansiktet så att näsblodet forsar över hans vita skjorta. Latona blir ett getingbo när personal och upprörda gäster springer hit och dit. Endast Cornelis Vreeswijk är lugn. Han går fram till baren och beställer en drink, vilket han otroligt nog serveras. Efter spelet blir desto tråkigare. Fängelse i 2 månader och skadestånd på 1040 kronor, över 5000 idag. Revolutionären Rundberg hävdar vid rättegången att slaget på näsan gjort honom sängliggande i flera dagar, samt att han inte kunnat arbeta på 2 veckor därför att han befunnit sig i chocktillstånd. 1975 skulle alltså komma att bli ett händelserikt år för Cornelis Vreeswijk. Men det är troligen få av dessa händelser som i hans egna ögon kunde mäta sig med historien om de 2 hororna i sängen på Norrtullsgatan 28. Försiktigt börjar han smeka den snyggare av dem. Och uppmuntrad av hennes halvvakna stönanden intensifierar han attackerna. Händerna flyttar sig från magen upp till brösten och därifrån ner mellan benen. Någonting varmt och stort börjar resa sig i den gapande trubadurens hand. Cornelis släpper taget som om det varit en levande skallerorm och springer upp med ett vrål. Han är full, panikslagen och besviken. Och i köket hittar han en kniv som han hugger mot damen med. Hennes namn är Lars-Uno Jäderqvist, en 23-åring som brukar dryga ut servitörlönen genom prostitution. Den yrvakna Jäderqvist behöver inte några fler argument än ett par rispor med kökskniven för att lämna lägenheten, vilket han gör med språng efter att ha gjort några halvhjärtade försök att väcka Bettan. I trappuppgången träffar han Cornelis vän Nils Gustafsson som just anlänt. Ska du gå redan? Frågar denna utan att få svar. När han öppnar lägenhetsdörren får han se Cornelis Vreeswijk stående i hallen med öppen morgonrock och stor kniv. Det var en snygg brud du skickade ut, säger Nils Gustafsson diplomatiskt utan att göra någon anspelning på den blänkande förskäraren. Brud, skriker Cornelis upprört. Jag har blivit lurad på konfekten. En av hans gäster är dock fortfarande kvar. Och troligen är det misstanken om att allt inte heller där är som man förväntat sig som får honom att med ett tjut försvinna in i sovrummet och ruska tag i den sovande Bettan. Hon raglar upp och blinkar mot ljuset utan att verka förstå vad som sker. Dra ner brallorna så jag kan se vad det är frågan om, brådar Cornelis. Han viftar med kniven och rispar Bettan flera gånger i ansiktet och på armarna. Bettans riktiga namn är Bo Blomgren, en 1 år äldre kamrat till Lars Jäderqvist. Till skillnad från denna har Bettan påbörjat hormonbehandling och utvecklat egna bröst. Axelbredden är dock svårare att råda bot på, och även den mörka rösten. Att Cornelis menar allvar går snabbt upp för Bettan, som förgäves försöker samla ihop sina kläder och sin handväska.
Ut för fan ur lägenheten, din utklädda karljävel!
Ryter Cornelis Vreeswijk och hugger med kniven. Den här gången sitter hon ordentligt i ryggen och blodet strömmar ut. Nils Gustafsson sliter förskräckt vapnet ur Cornelis hand och föser Bettan mot ytterdörren. I en sista desperat attack rycker Cornelis peruken av henne innan han sätter sig ner på golvet och börjar gråta. Bettan ringer panikslaget på hos grannarna, men först på 3:e försöket öppnar någon, vilket möjligen kan bero på tidpunkten eller på att hon är halvnaken och nerblodad. Klockan 6:30 på tisdagsmorgonen anländer radiobil 133 till lägenheten på Norrtullsgatan 28. Och poliserna tvingas ropa i brevlådan innan någon öppnar. Epilogen blir som man kunnat vänta sig. Bettan tar sig till kirurgakuten på Sankt Eriks sjukhus för att sys ihop och för säkerhets skull få en stelkrampsspruta. Cornelis Vreeswijk får ett nytt åtal på halsen för olaga hot och en misshandel som trots kniven inte rubriceras som grov. En av Stockholms vandringshistorier har sett dagens ljus. En som ännu årtionden efteråt ska komma att berättas i goda vänners lag. Kanske över ett glas vin. Och kanske även på Norrtullsgatan 28. I nästa avsnitt handlar det om när de bägge barndomsvännerna återsåg varandra efter många år. Och passionen slog till som ett klubbslag. Synd bara att Bosse, Gunnels aggressive och våldsbenägna sambo stod i vägen. Du har lyssnat till podcasten Glömda mord. Jag som berättar heter Petter Inedal. Producent Emil Drugge. Allt det här har hänt på riktigt.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.